Välkomna till Artists Alive. Det är Zeventeen, Zev, Gustav, whatever. Kärt barn har många namn. Det där var grymt egocentrerat där. Ja. I alla fall, det är min podd. Jag får vara egocentrerad. Där är Artists Alive. Jag bjuder in gäster som gör olika grejer inom konst. Det kan vara konst. Det kan vara musik. Det kan vara influencers som influerar. Idag är det poddare. Jag har bjudit in och bjuda in. Det var via Zoom. Så jag vet inte hur mycket inbjudning det kan bli med Zoom. Men det är tanken som räknas. Jag intervjuade Ola Staffall-duon. Det är så att ni kanske vet vem det är redan, vilka de är och vad Ola Staffall är. Men det är, för to recap, så är det en av Sveriges allra största true crime podcasts. Vi pratade om podden, vi pratade om hur det är att göra den, att intervjua folk som kanske inte är så jättevana att bli intervjuade i podcasts. Och vi pratade om podcast som medium och att vara kreatör. Det som är värt att notera för det här avsnittet är att, eller mest värt att notera för mig, är att det här avsnittet av Artists Alive är nog det avsnitt jag har haft som mest otur med. Och intervjun gick jättebra. Det var inspelningen och det som hände efter det som inte gick så bra. Eftersom att jag har haft extremt stora problem med redigeringen. Mest eftersom att alla filer blev korrupta. Ja, jätteroligt. Så jag får dubba om alla mina frågor. Vilket har gjort att det avsnittet har tagit extremt lång tid. Men, oroa er inte. Bättre sent än aldrig. Det som väntar på något gott. Så jag ska inte uppehålla er alldeles för länge. Utan jag tycker vi kör. Det här avsnittet är fantastiskt. Och är det så att ni är nya på Artists Alive, klicka då gärna på följknappen vart ni än hittar den här podden. Så kör vi! Ola Staffall! Tack så jättemycket för att ni är här. För de som inte har jättestor koll på er sen innan, kan inte ni berätta lite kortfattat om vilka ni är och vad ni är?
Ja, mitt namn är Nathalie Seov och jag har podden Olösta fall tillsammans med Sofie.
Yes.
Jag är 35 år gammal, uppväxt i Malmö. Vi träffades när vi pluggade på Malmö universitet. Vi pluggade medie- och kommunikationsvetenskap. Och ja, det var egentligen så podden startades helt enkelt.
Ja, ni hör kanske att jag pratar stockholmska. Nerflyttad till Malmö sedan 2014. Jag jobbar med Ola Staffall med Nathalie. Jag har en liten dotter på 32 år gammal jag. Och pluggade året över Nathalie faktiskt. Vi träffades på en strökurs.
Så vi egentligen så blev vi vänner där. Vi hade ett grupparbete tillsammans och blev kompisar. Och hade väldigt mycket gemensamma intressen just när det gäller att vi lyssnar väldigt mycket på true crime-poddar och tittar mycket på dokumentärer. Så vi började diskutera alla olika vi hade lyssnat på och tittat på. Och så frågade jag faktiskt Sofie om hon ville starta en podd. För jag hade jättelänge gått och tänkt att jag ville starta en podd. Men jag ville inte göra det själv.
Och då hade jag ju en podd sedan innan. Så att vi hade lite feeling för hur vi skulle göra.
Så det var på den vägen det blev helt enkelt.
Ja, kul. Och nu har ni gjort på ett tag. I några år. Det har kommit nya avsnitt och nya säsonger. Och jag tänker, just nu när vi spelar in det här så håller ni på med en ny säsong för hösten. Jag fascinerades av avsnittet ni gjorde om Jack the Ripper. Jag tycker det är väldigt intressant att ni också tar upp inte bara aktuella fall eller semi-aktuella fall, utan att ni kan gå tillbaka flera hundra år i tiden och även prata om gamla ouppklarade fall. Om vi tar Jack the Ripper-avsnittet som ett exempel med hur ni också fokuserade på det svenska offret och hur lite bakgrund om henne och att ni intervjuade en forskare efter det om vem hon kan ha varit som person och varför hon begav sig till London till exempel. Vi kommer komma tillbaka lite grann om fall och sådär. Och hur det är att göra avsnitt om specifika fall. Men först så tänkte jag prata lite granna om podden generellt. Och fråga, Hur länge har intresset för brott och ouppklarade fall funnits hos er?
Mm. Den har funnits längre för dig än vad det gjort för mig. Jag började lyssna på mordpoddar och skräckpoddar kanske 2014-2015. För att jag har aldrig varit så himla intresserad av snack i poddar. Det har kommit nu mer när man vant sig vid själva poddformatet. Men jag tyckte det var väldigt mysigt. Man lyssnade, liksom, man gick in i en annan värld. Man fick ett annat perspektiv. Jag såg ofta att laga mat samtidigt som jag lyssnade på podd. Och just det här att bara få fick pausa från sitt egna. Och sen tror jag också att man lyssnar på den här typen av podcast. Nu var det ju främst lösta fall som togs upp på den tiden. Men att det också... Man bemöter någonstans en skräck hos sig själv. Det värsta tänkbara som kan hända. Att då lyssna på det. Skapar någon form av... Ja, vad ska man säga? Det skapar någon form av att man på något vis lite hanterar en katastrof som inte hänt.
Ja, men jag känner igen mig där. Alltså men jag kan säga att jag alltid, ända sedan jag var liten, varit fascinerad av skräck. Skräckfilmsfantast. Och det är någonting i det här obehagliga och läskiga liksom i det. Sen är true crime något helt annat, och det blir ju helt läskigt på ett annat sätt när det är på riktigt. Och då blir det också att det berör och att det är hemskt. Skräck är ju egentligen bara underhållning när det är film liksom. Men när det är på riktigt så ja, men det är ungefär samtidigt tror jag, som jag vet att Serial var den första podcasten jag lyssnade på, true crime podcasten. Och den var nog många som hittade den genren via den podden. För det var väldigt intressant att liksom få följa en kreatörs resa i det fallet, att gräva i ett fall och liksom är den här personen mördaren eller inte. Och lite det fascinerade mig väldigt mycket. Så jag lyssnar privat ganska mycket på podcast som följer kanske ett fall mer än de som tar upp olika fall varje vecka. Och det är något jag tycker hade varit jättekul om vi kunde göra i framtiden. Kanske en hel säsong om ett fall. Och få liksom göra lite mer journalistiskt arbete än att bara återberätta vad som hänt i ett kortare format. Det hade jag tyckt var kul.
Jag är lite mer grävande journalistik.
Men det handlar ju mycket om tid och resurser också.
Såklart.
Då behöver man nästan ha liksom att man kan jobba heltid med det.
Och har man form av bolag bakom sig. Man kan också utsätta sig rätt mycket när man gör den typen av grävande arbete.
Ja, det är mycket risker, såklart. Med det.
Ända sedan jag var liten har jag dragits med åt skräck. Och även... Jag var aldrig en person som tittade så mycket på skräckfilmer. Men jag tyckte ändå om det. Men mest så kände jag att det förändrar inte så mycket i mitt tänk. Eftersom att nu när jag ser någonting skräckartat som inte är för kon, kan jag tänka i dagar och reflektera över vad det är jag har sett. Och det gör jag inte lika ofta när det är just fiktion. Jag kan till exempel se dokumentärer eller Veckans brott till exempel, som jag halvt växte upp med. Och så tänkte jag att det var de fallen som togs upp där som jag reflekterade mest över än när måttet var fiktion. Och jag tror ändå att det var där någonstans mitt intresse för olika brott växte. Och jag tror ändå att det var där som det är det växer för rätt många människor. Och sen nu med tanke på att det kommer fler poddar inom true crime så växer intresset något enormt. Det dyker ju hela tiden upp nya youtubers eller nya journalister, nya poddar. Jag tror ändå att intresset har växt de senaste åren tack vare internet än vad de har gjort kontra traditionell media, som tv till exempel. Vad tror ni?
Ja, 100%. Och det kommer nya poddar hela tiden. Det är helt otroligt. Bara på den tiden vi startade 2018 tills nu så har det ju kommit, alltså speciellt i Sverige har ju den här genren växt något otroligt.
Ja, och någonting som vi har reflekterat över också är att det här har ju varit en ganska mansdominerad genre innan podcasten fanns. Och att det är fler och fler kvinnor som faktiskt tagit sig an genren true crime. Vilket vi tycker är rätt häftigt utvecklingsmässigt. Att man vågar ta scen på ett annat sätt.
För när det kommer till... alla de här Veckans brott och så har det ju varit, eller liksom, det är Leif GW Persson och Lasse Aro och sådana typer av programledare i de här programmen. Men nu på senare tid är det ju mycket mer kvinnor, speciellt då inom podcasting. De största true crime-poddarna, flera stycken av dem är ju kvinnor, du och precis som vi. Vilket är väldigt roligt att se. Men en sak som också, som vi var inne lite på det här med, vi är ju inte utbildade journalister.
Nej.
Vi är ju media kommunikatörer kan man säga. Mm. Och det är väldigt mycket, och jag tror också podcasting öppnar ju upp mycket för att vem som helst egentligen kan prata om olika ämnen på ett sätt som inte har gjorts förut. Vilket också såklart för med sig mycket ansvar som man måste tänka på när det kommer till plagiat och liksom hur man tar sig an olika ämnen. Men det är också intressant att man kan göra det på många olika vis. Liksom.
Mm. Och att man vågar på något vis, nu öppnar man ju upp dörren för att släppa lite av den klassiska radiojournalistiken till exempel. Man kan använda sin röst på ett annat sätt. Man har inte gått en utbildning när man ska lära sig att prata liksom monotont. Utan att podcasten på något sätt är ett fritt verktyg utanför de här hårda mallarna. Som annars kommer med den journalistiska utbildningen.
Mm.
Och det tror jag är jättebra. För att det gör ju att vårt mediesamhälle utvecklas och öppnar upp inom tomrum som faktiskt behövs.
Ja, olika typer av format också.
Mm.
Mm. Jo, det var ju väldigt begränsat med vem som kunde uttala sig i media och ha det som plattform. Jag tänker folk som kunde rapportera om olika händelser i tv, radio, tidningar och allt det där. Och nu när poddar, sociala medier eller allt internet till exempel har blivit mycket mer mainstream, kommer det nya plattformar hela tiden och nytt folk som tar sig an plattformarna. Det är som att vi tar tillbaka makten. Att vi tar oss friheten att kunna berätta vad vi vill och kunna nå ut till en lika, potentiellt lika bred målgrupp.
Precis. Det är så spännande. Där tycker jag podcast, precis som YouTube och liknande, verkligen, för det är så enkelt. Vem som helst kan i princip starta en YouTube-kanal eller en podcast. Och man behöver inte mycket pengar. Och man behöver inte jättemycket teknisk vetande heller, eftersom det blir mycket lättare också. Och all information finns. Man kan googla sig till det mesta. Det tycker jag är så fantastiskt. För det spelar ingen roll vilket ämne man vill ta upp och prata om, så har man möjligheten till att göra det faktiskt. Mm.
Ja, för någonstans blir det att starta med tryckfrihetslagen och när folket börjar kommunicera med varandra. Podcasten blir som en ny version av det på något vis.
Mm. Och att det finns inget ämne som är för smalt eller för stort att ta upp. Liksom.
Mm. Det går ju att göra en podd om allt möjligt. Och om vi jämför och kollar med journalister för SVT, journalister för Sveriges Radio till exempel. De har ju sina sätt att göra saker på, att rapportera nyheter på. Jag skulle inte säga konservativt, men de har ju sina strukturer som begränsar till exempel hur ett radioprogram låter eller hur en artikel ska skrivas. Och det här med poddar och internetkreatörer, det blir som en brytpunkt. Det märks ju att det finns en viss rivalitet mellan public service till exempel och YouTubers.
Ja, det jag tror också det är bara ett skifte som är på gång nu. Och jag tror också att till exempel många av de traditionella medierna också förstår att de behöver finnas överallt. Och att det är ju många, liksom SVT till exempel har tagit in mycket YouTubers i sina format och så. Jag tror att det finns mycket man skulle kunna göra tillsammans också. Mm. Det ena behöver inte utsluta det andra.
Nej, precis.
Mm.
Om vi går vidare till att prata om Ola Stefall. Ja, det här sätter jag kanske lite innan i början intervjun, så jag klipper lite grann. Kan berätta lite grann om formatet på podden, lite grann om hur det ser ut.
Under säsongerna så släpper vi ett avsnitt i veckan. Och vi tar upp fall som är olösta. Och vi fokuserar på svenska fall. Alltså personer som... För det mesta tar vi upp fall med personer som är från Sverige eller... Det kan ha skett utomlands, men vi fokuserar på svenska fall. Och det handlar både om ouppklarade mord, försvinnande och även mystiska dödsfall. När man inte riktigt vet vad som har hänt, i princip.
Ja, det har varit också. Vi har haft ett avsnitt som har stuckit ut lite, till exempel om den här serievåldtäktsmannen i Malmö. Så det är väl egentligen det största som har rört sig utanför just försvunna personer och ouppklarade mord.
Precis. Så det är liksom fokuset, det är egentligen att försöka uppmärksamma olika typer av händelser, vad som har hänt, och att de här fallen inte ska glömmas bort. Det är vissa av lite äldre fall som inte så många har hört om, men de är fortfarande ouppklarade. Att vi liksom vill uppmärksamma det på nytt, sprida ordet, och i många fall gör vi också fallen ihop med anhöriga som vi liksom intervjuar och har kontakt med. För det är det som är hela syftet med podden, att vi vill hjälpa till och använda vår plattform på ett bra sätt.
Precis, och det är ju också så att Kalla fallgrupperna har ju verkligen dragit igång inom polisen också. Och då de börjar titta på lite äldre fall, och för att kunna få in någon form av vittnesmål när det är så gamla fall, så behöver man ju återuppliva dem och påminna människor om att det har hänt.
Mm, precis. Så vi har ingen preskriptionstid för mål som begicks efter 1986 och framåt, tror jag det. Så de kommer aldrig läggas ner. Så det gör ju också möjlighet att det faktiskt kan klaras upp. Om det bara kommer in de tipsen som behövs.
Ja, för någon måste ju ha sett någonting. Det måste ju finnas vittnen, eller åtminstone potentiella vittnen för allt. Så bara att ni når ut till rätt person vid rätt tillfälle, så finns det ändå en rätt stor chans att fallet blir löst. Och det tycker jag är så himla häftigt, men allra mest viktigt. Men om vi går över till något annat nu. För ni har ju i vissa avsnitt av Olästa fall intervjuat anhöriga. Till exempel anhöriga till försvunna personer. Och ofta är det ju personer som inte är vana att bli inspelade och allra minst intervjuade. Hur är det att göra en sån intervju? Och ju mer ni har gjort det, är det någon skillnad på hur ni gjorde sådana intervjuer i början med hur det går till nu?
Gud, vår första intervju var ju med Patricks pappa, Jörgen.
Mm.
Och det är också den enda fysiska intervju vi haft.
Mm.
Vi träffades på Malmö universitets kårhus. Och, så det var ju ett väldigt intimt möte i och med att vi träffades fysiskt också. Jag var jättenervös.
Ja, det var jag med. Och det är det allra första avsnittet vi släppte, handlade om Patrik Lindfeldt. Lindfeldt som försvann i han är från Malmö, men han försvann i Hallsberg.
Mm.
Och vi intervjuade, vi gjorde en uppföljningsavsnitt där vi intervjuade hans pappa. Och det var ju lite svårt i början eftersom vår podd inte var känd. Så det var ingen riktigt som visste vem vi var när vi kontaktade anhöriga. Mm. Men efterhand som podden har växt och folk vet vilka vi är, eller vi har fler avsnitt också man kan lyssna på, så man kan ju bilda sin egen uppfattning, så har det varit mycket lättare att få kontakt med anhöriga, och de vill jättegärna att vi ska ta upp fallen i de många fall. Men det är ju väldigt viktigt liksom att sätta ramarna för intervjun och berätta syftet med podden, varför vi gör det här, berätta för dem att om det är någonting de inte vill att vi ska beröra, så det är helt okej att bara säga att man inte vill svara på den frågan eller liknande.
Mm, eller om man råkar säga någonting som man känner att oj, det där vill jag inte att ni ska med, då tar vi bort det direkt. Vi har ju också ett fall där vi har haft kontakt med anhöriga som sagt att de inte vill att vi ska ta upp fallet, och då har vi helt enkelt lagt bort det och respekterat det. Och den här säsongen är egentligen den första som vi inte haft en intervju i. Då blir det ibland. Men förra säsongen hade vi ganska många intervjuer. Och man blir aldrig luttrad. Alltså det är lika nervöst varje gång. Man möter en människas liksom värsta öde, och de har förtroende för oss nog att berätta om det för oss. Det blir väldigt intima möten. Det berör fruktansvärt mycket, och det är en väldigt dubbel känsla när man lägger på.
Precis, och någonting jag har tänkt jättemycket på är liksom det här att tänka på att vi alla är människor. För jag var väldigt nervös. Det är någonting med sorg. När någon har gått igenom något fruktansvärt, till exempel förlorat en anhörig, så är det något, vad ska jag säga? Liksom, hur ska jag förhålla mig till det? Det är lite tabubelagt i vårt samhälle. Jag kan inte riktigt sätta ord på det, men det har alltid varit så för mig att jag har lite svårt att, hur ska jag sätta ord på det? Men det jag har lärt mig genom det här arbetet är att vi alla är människor. Och så länge man är ödmjuk och liksom möter varandra, så kan man inte göra så mycket fel. Utan då är det verkligen, syftet finns där och man förklarar syftet, och personen är oftast väldigt tacksam då. Och att vi alla är människor, och försöka möta någon i den sorg bara genom att lyssna och vara där och liksom förklara varför man vill hjälpa och hur.
Och de här människorna vi har intervjuat, alltså de följer med oss emotionellt efteråt också. Och det är några av dem som vi har kontakt med idag. Till exempel Ebba och jag skriver en del.
Ja.
Det blir ett möte som blir väldigt speciellt.
Ja. Och det är många som supportar podden i efterhand också. Delar mycket av de inlägg vi gör. Mm. Och som engagerar sig även i andra fall och så. Så ja, man vänjer sig aldrig vid att det är fortfarande jobbigt. Men vi tänker ju liksom på att försöka hjälpa och att det är det som driver den liksom.
Ja, och så brukar det vara så när förut har vi alltid haft intervjuerna tillsammans. Nu har det blivit att vi tagit lite mer var för sig. Men de här känslan när man ligger på, då är det både det här att man är nästan gråtfärdig. Både för att man är berörd, för att man känner med sorgen. Man är rörd över att få förtroendet, att få höra den här människans historia. Och det är ganska tungt, samtidigt som man också blir påmind om varför vi gör den här podden.
Vi blir väldigt motiverade av de intervjuer vi gör på det sättet.
Ja.
För att man vill hjälpa så mycket man kan.
Ja, oftast är det liksom tack för att ni har lyssnat på mig idag. Liksom, och tack för att jag har fått berätta det här. Tack för att ni gör det här. Och då känner man ju liksom, men gud, det är du som ska ha tack som vill prata med oss. Det blir väldigt, väldigt fina möten.
Ja, verkligen. Men det är också... Det är tufft, men det jag tror också att man också såklart är erfaren med. Så att man liksom lär sig att det inte är något... Det finns liksom inget sätt man kan göra fel på så länge man är ödmjuk i det.
Och det är inte farligt med sorg. Det är inte farligt att möta någon sorg.
Och fråga frågor kring det, tänker jag. Ofta så tas det emot väldigt bra.
Och det ger ju de ni intervjuar också en möjlighet att öppna upp sig. Speciellt på en podcast som är en stor plattform att göra sin röst hörd på. Men också främst för att personen ska kunna öppna upp sig med hur den känner. Det finns så mycket känslor, så mycket ångest. Och att prata om det med någon kan vara till mycket hjälp för en mentalt, oavsett vem det är. Och att prata om det kan göra lättare för en anhörig att kunna bearbeta det som faktiskt har hänt. Även fast det kanske inte får situationen att lösa sig, så tänker jag ändå att det kan göra mycket för personen själv.
Det har vi haft anhöriga som har sagt också, att det blir som en sorgebearbetning att göra det här. Att ta med i podden, att få prata om det och att någonstans människor runt omkring en som kanske inte vågat ställa frågor helt plötsligt vågar göra det för att de har lyssnat på allt man känner i podden. Och fått en annan bild av situationen.
Ja, och i vissa fall var man kanske inte har fått så mycket uppmärksamhet om ett fall tidigare. Och där de känner att fler bryr sig efter de har fått berätta sin historia. Så har också fler sen hört av sig kanske. Men också tidningar har hört av sig sen kanske och vill göra intervjuer och sånt. Och helt plötsligt så känns det som att fallet inte blir bortglömt. Vilket är väldigt skönt för oss att höra om vi kan hjälpa till med det.
Ja, verkligen.
Och i och med att ni driver olösta fall så har ni ju en Instagram och en Facebookgrupp för den och har byggt upp en community där med folk som kommer med tips och delar med sig av artiklar till exempel. Och då undrar jag, hur känns det att ha byggt upp detta community där folk samlar sig och hjälper till? Hur känns det?
Ja, det är det vi kan. Sociala medier och marknadsföring och hela den biten. Men det har verkligen varit jätteunikt tycker jag att våra lyssnare är så oerhört engagerade. Det har liksom inte varit svårt att bygga upp det här communityt kring den här podden. Snarare tvärtom så har det funnits en liksom hunger hos lyssnarna att prata av sig, att reflektera efter avsnitten men också connecta med varandra. Och det har varit jättehärligt att vi har kunnat bidra med det i Facebookgruppen, speciellt tänker jag på olösta fall eftersnackgruppen liksom. Att det kan också, för att fallen tar ju inte slut, vad avsnitt har ju inget avslut på det sättet, utan det är öppna frågor och att man sen liksom kan diskutera fallen med andra men även tipsa oss om fall som de vill att vi ska ta upp och så.
Och så finns det en sak som är väldigt unik med våran grupp i och med att vi jobbar med olösta fall, och det är ju att vi har ju anhöriga som är med i Facebookgruppen också. Så att vi har ju försökt lägga någon slags ton hela tiden. Vi påminner alltid om att prata om det med respekt. Att inte spekulera liksom på ett sätt som blir makabert på något sätt.
Ja. Utan
att hela tiden ha med sig att det finns anhöriga med i gruppen. Det här gör vi för de anhöriga skull. Och vi har faktiskt haft väldigt, väldigt lite tjafs på vår sida med tanke på hur stor den är. Vi har haft några omgångar där vi har fått gå in och liksom stänga av kommentarer och så, men med tanke på hur många medlemmar vi har så är det väldigt, väldigt lite negativ aktivitet.
Ja, och verkligen. Så det är nästan bara positivt när det kommer till liksom community-känslan. Det är väldigt kul att det finns ett behov och att folk vill prata om podden även utanför det formatet. Liksom.
När vi pratade på Clubhouse så pratade vi om att ni började publicera podden på SoundCloud innan ni började hosta den hos Acast som är leverantören bakom Oblast Avfall. Det var lite indie, lite independent-aktigt. Alltså. Men hur var det innan det? Alltså innan själva första avsnittet kom till exempel, att utveckla Oblast Avfall från idé till produkt. Var det något som var svårt att göra, till exempel producera den eller sådär? Eller var det något som var svårt att hitta rätt ställe att ge ut den på? Berätta.
Alltså där hade vi någon fördel med att jag hade hållit på lite med podcasting innan.
Mm.
Så vi visste ju hur vi skulle göra rent praktiskt.
Mm.
Vi visste att vad vi behövde inspelningsgrejer, vi behövde plattform, vi behövde RSS. Så vi hade ganska klart för oss liksom själva den praktiska produktionsbiten.
Mm.
Det som vi strugglade mest med var nog ljudet, skulle jag säga. Att hitta bra ljudkvalitet. Vi spelade in med sladd rakt in i GarageBand. Superdumt. För man får ju massa extra brus. Så för er där ute, som om ni någon gång vill starta en podcast, så lite sladdar som möjligt är vårt starkaste tips när man spelar in. Patrik, vårt första avsnitt, spelade vi in 2 gånger för att vi var så missnöjda med ljudet.
Så ljudet var nog vår största utmaning.
Mm.
För att vi tyckte ju alltid att innehållet var bra, men vi tyckte inte ljudkvaliteten var bra nog.
Nej.
Och sen pratade vi alldeles för långsamt i början.
Ja, gud. Ja.
På ett sätt som vi nu, när vi lyssnar på de första avsnitten, tycker det är irriterande att höra själv.
Mm.
Så vi förstår ju den kritiken. Vi fick en del kritik för det också. Vi förstår ju den. Men nu tycker jag vi liksom, det tar ju, tror det är för alla som håller på med podcasting. Det är en resa.
Mm.
Man utvecklas hela tiden. Både när det gäller format och liksom produktion. Och där har vi ju nu landat i att vi gör research för avsnitten separat. Så vi har våra egna fall som vi jobbar med. Så det är alltid den som inleder som faktiskt har skrivit avsnitten. Det är lite så behind the scenes som man kanske inte vet. Så alltid den som börjar prata och berättar introt är den som har researchat fallet. Det är så vi alltid lägger upp det nu för tiden.
Och sen i början så, då spelade vi in varsitt avsnitt i taget.
Ja.
Nu spelar vi in tillsammans från och med säsong 2.
Precis. Så det var också, i början var det bara en röst genom hela, förutom diskussionerna.
Mm.
Så det har vi ändrat på lite, så att det ska bli mer gemensamt.
Ja,
ja, och sen så är det du som klippar allting sen, vilket är jättehärligt. Vi kan göra det själv också. Så att vi har full kontroll av vad vi vill ta med och inte ta med. Och sen så är det jag som gör all liksom, sociala medier och hela den biten. Så jag har delat upp det så, egentligen.
Ja, och jag tänker bara tillbaka till liksom det här med produktionsbiten. Vi valde ju SoundCloud.
Mm.
Vi hörde ju inte av oss till något stort bolag i början. Så, utan vi startade helt själva. Vi betalade till och med för att släppa vår podd. Liksom.
Mm.
och hade ju inte en tanke på att något stort bolag skulle vara intresserad av lilla oss. Liksom.
Mm.
Men någonting som jag tänker att man ska med sig när man startar en podcast är som jag känner att vi gjorde väldigt, väldigt bra.
Mm.
Att vi satte oss ner och hade hela idén klar. Vad vill vi göra? Varför vill vi göra det? Vad står vi för? Så att vi hade liksom byggt upp hela vårt varumärke innan vi ens hade börjat skriva.
Mm.
För det tror jag att många bara kör igång och så vet man inte riktigt vad det är man gör.
Mm.
Eller varför man gör det. Så att faktiskt sätta ett varumärke, en podd eller vad det nu är, liksom så att man bestämmer vad är vi, vad gör vi, varför gör vi det. Och vilka är liksom våra värdegrunder.
Mm.
Att börja göra det så att man börjar jobba i rätt ände. För annars blir det väldigt lätt att man släpper någonting. Och så vet inte lyssnaren vilka vi är. För vi vet inte det själva.
Mm, precis.
Så det är ett starkt tips att verkligen bestämma sig för vad man ska göra innan man gör det.
Mm. Och sen så kan det såklart utvecklas också längs vägen. Mm. Men att man har tänkt över de bitarna lite grann i alla fall.
Mm.
Tror jag är bra. Speciellt om man gör det tillsammans med någon. För då är det ju också 2 personer som ska komma överens. Det är lättare kanske om man är själv att ha en tydlig vision. Men att man liksom har pratat om de här bitarna. Vad är det vi vill? Liksom, och Varför gör vi det här? Vad är målet? Är målet att vi ska tjäna pengar? Eller är målet bara att vi vill göra det här för det är kul? Liksom, eller är målet att vi vill liksom att det ska bli Sveriges största podd? Eller är det okej okay att det bara är våra närmsta vänner som lyssnar för att vi tycker att det här är en hobby? Liksom. Så det finns ju också.
Mm. Och sen också i vårt fall, i och med att vi har valt att beröra ett så känsligt ämne som det faktiskt är när man pratar om människors livsöden, så fick vi också sätta oss ner och verkligen fundera liksom kring vad finns det för mordpoddar där ute, vad finns det för true crime, och det fanns ju ingenting som handlade om just olösta fall.
Nej.
Och då, för vi var väldigt inne på det här att vi ville inte vara underhållning på det sättet som true crime poddar är, utan vi ville göra någon form av liksom social förändring, kunna påverka positivt. Så det var ju en väldigt, väldigt stor del av vår startresa, att hur sticker vi ut på ett sätt som gör att vi känner att vi gör det här med hjärta, och inte bara liksom, det finns ju en del poddar, de sitter och dricker vin och pratar om mord liksom, och pratar man om utländska fall då kanske det inte är lika känsligt, och man kan ha den typen av sätt att ha sin podcast på, men just när man berör fall som är pågående, där det finns inga avslut, det finns inga, liksom, inget att ta på, då måste man också göra det med så fruktansvärd respekt hela tiden.
Men verkligen, det har ju varit någonting som vi har varit tydliga med från början, och jag tror också det var ett anledning till att det faktiskt har gått bra för vår podd, för att vi har liksom det, lyssnarna har förstått syftet, som det har varit så tydligt för oss själva hela tiden.
Ja, för annars tror jag att det hade kunnat bli svårare.
Då ni producerar en true crime podd som är seriös i tonen och att det är just på svenska med fall som hör ihop med svenska offer, då är det med den kontexten som jag tror folk förstår syftet redan från början. Folk behöver inte ha läst om olösta fall innan för att kunna förstå syftet med det, eller vara med i Facebookgruppen för den delen heller. Att ni försöker vara så respektfulla som möjligt, det blir ju en självklar grund redan från början, tycker jag.
Ja, vi är glada att vara här. Vi blir väldigt glada när lyssnare hör av sig. Det faktiskt har hänt flera gånger att vi har fått just sådana meddelanden att det var skönt att lyssna på en podd som liksom tar upp sånt här på ett respektfullt sätt.
En podd som bryr sig.
Precis, och då känns det bara okej, ni har förstått liksom vad vårt syfte är. Och sen med det sagt, som liksom att vi tar upp äldre fall och så också. Vi vill liksom ändå egentligen ta upp alla fall som är olösta, och egentligen även om vissa är preskriberade och ingen kommer någonsin kunna dömas för något som hände på 1800-talet, det är fortfarande ett offer som har en betydelse,
som aldrig får bli bortglömd.
Fortfarande ur ett historiskt perspektiv intressant, eller ur ett samhällsperspektiv, eller det finns alltid någonting att lära sig, och det finns alltid anledningar till att ta upp även äldre fall.
Och det är ju något vi pratat om också, att vi är någonstans mellan true crime och dokumentärt, i och med vårt syfte bakom podden.
Då olösta fall har blivit känt och fått en stor spridning, speciellt på Spotify och Apple Podcasts, där ni har dykt upp i redaktörernas rekommendationer till användarna, leder det till att alla möjliga människor kommer att lyssna. Och precis som vi pratade om på Clubhouse, bland annat vad skillnaden på hat och kritik är, så är det ju så att vad för en kreativa saker vi gör, så kommer ju naturligtvis inte alla hålla med om det eller uppskatta det. Och poddar är ju en konstform i sig, precis som att måla eller skriva. Och precis som jag som driver Artists Alive har ju ni med olösta fall fått hatkommentarer. Och det blir ju säkert lättare med tiden att kunna bearbeta det samt skilja på vad hat och kritik faktiskt är. Min sista fråga till er är, hur ser ni på sådana kommentarer nu jämfört med då?
Ja, alltså först och främst vill jag säga att vi får faktiskt ganska lite hat nu på tiden. Vilket jag är förvånad över. Det var mycket mer i början.
Mycket mer.
Och jag tror att vi kom med en helt ny podcast, en helt ny genre inom true crime, och vi var tjejer. Och folk störde sig på hur vi pratade som tjejer. Och ju mer podden har växt och desto mer vi har lärt känna våra lyssnare som faktiskt tycker om oss och podden, desto lättare är det att skilja också på, är det här en lyssnare som faktiskt kommer vilja lyssna om vi tar till oss av det de skriver? För att vi gör ju den här podden för de som uppskattar den. Det finns ju saker vi aldrig kan förändra. Jag kan inte röra hur min röst låter, till exempel. Sen pratar vi snabbare nu än vad vi gjorde i början. Och det är någon form av konstruktiv kritik att få veta att ja, men, jag tycker att podden är jättebra, men ni pratar lite långsamt. Det här skulle ni kunna göra för att bli ännu bättre. Det finns en kärlek i konstruktiv kritik som det inte finns i hat. En vilja att hjälpa oss att bli bättre.
Precis.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på detta avsnitt av Artists Alive. Jag hade möjligheten att intervjua Sofie Nublin och Nathalie Seov från Olösta fall, en podcast om försvunna personer och ouppklarade mord. Och lite grann hur det är att göra den och att hantera hat online och allt möjligt om att göra podcasts. Och nu kan jag glatt meddela att de har en ny podcast ute också som heter Skräcken i vitögat, som får nackhåret att resa sig. Det finns också länkat i beskrivningen, precis som våra sociala medier. Om ni vill följa oss på Instagram eller Facebook så finns vi också Skräcken i vitögat länkat. Och det är så att Nathalie har kurerat tillsammans med Sofie en egen spellista med true crime poddar favoriter. Så ifall ni behöver lite poddtips på andra true crime poddar så finns det på min Spotify. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat, och så hoppas jag att vi hörs i ett annat avsnitt av Artists Alive. Ta hand om er, kram!